Sportbladets podd Hockeystudion har tagit sig så långt norrut det går i SHL-Sverige och idag gästar vi Luleå Hockey. Och idag har jag, Hans Abrahamsson, förmånen att få prata med en av klubbens general manager. Jag säger välkommen till Stefan Nilsson.
Tackar, tackar.
Eller ska jag säga Skuggan?
Ja, jag faktiskt lyssnar mer till Skuggan om du ropar efter mig. Mitt namn är ju ganska vanligt, så att du får gärna säga Skuggan.
Vilka är det som säger Stefan idag?
Ja, det är väl egentligen familjen hemma. Annars är det Skuggan rakt av, ska jag säga. Det är det jag lyssnar till.
Vad säger din fru?
Hon säger nog Stefan.
Och gör det, ja. I alla fall när hon blir arg.
Ja, och pekar med hela handen. Ja,
precis, vi ska återkomma till det här. Stefan Nilsson är ett vanligt namn, ska vi ta. Ska vi dra storyn också om smeknamnet, hur det kom till? Eller?
Ja, alltså, det har hängt i ganska länge. När jag var en 7-8 år så följde jag efter min far väldigt ofta. Han var vaktmästare ute på en uterink. Och där ville jag vara och åka, så jag följde efter han. Och sen var han ledare och var på ishallen, så jag följde efter han överallt. Och då var det gamla legendaren Åke Wikman, lagledare här i många år, som tyckte att jag var som en skugga efter min far. Och därefter hängde det kvar.
Mm. När vi spelar in det här så är vi i slutet av augusti. Hur ser en typisk skuggansommar ut, ska vi säga då?
En sommar faktiskt senaste åren har bestått av... jag har haft säsongscamping här i Luleå. Så att vi bor i lägenhet inne i stan, men vi har en säsongscamping. Och då har vi så exklusivt som att vi har ett stort tält, jag och frugan. Så vi har tältat ute på campingen i Karlsvik, en mil utanför. Senast är det 3 somrarna. Sen har vi innan det var tältat väldigt mycket. Men ett stort, 35 kvadrat stort. Och vi har med alla nödvändigheter, kyl och värme och säng och allt sånt där. Men vi tycker det är en väldigt skön stämning kring just camping och för vår del då i tält.
Hur ser sängarna ut i så här tält då? Är det luftmadrasser? Eller?
Ja, det hade vi tidigare. Nu har vi faktiskt en riktig säng. Mm. Så att det går inga nödheter hos oss, utan vi mår bra där ute.
Ja, okej. Okay. Och är ni på campingen då hela tiden? Eller gör ni
ja, vi har varit där. Vi checkar in i slutet av maj och sen vi har faktiskt bara nu för en vecka sedan packat ihop allt. Så vi har bott där i några månader.
Och vad är det bästa sommarminnet?
Ja, jag skulle vilja säga att jag hade en fantastisk vecka när vi vandrade, jag och frugan, i Höga Kusten. Höga Kustenleden en hel vecka. Det var drygt 11 mil. Fantastiskt väder och fina platser att besöka, så att Höga Kustenleden, och sen har vi vandrat upp i Björkliden tidigare som har varit riktigt kul.
Dum fråga kanske, men då bor ni i tält då också, eller?
Ja, det har vi gjort. Mm. Dock inte 35 kvadrat stort. Det var lite mindre tält, men då har vi bott i tält också.
Det låter som att du är riktigt tältmänniska.
Ja, faktiskt har det blivit rätt många nätter och vi trivs med det. Dock har det blivit lite mindre av fjällvandringarna sista året. Kroppen orkar inte riktigt med, men det är någonting jag tycker har varit väldigt underbart att gå i fjällen. Mm.
Vi ska ju prata hemskt mycket om Luleå. Vi ska försöka ge fansen det de vill ha här under en timme eller kanske lite till dessutom. Grotta ner och se lite grann förra säsongen, nyförvärv i år och vad ni har för förväntningar inför den här säsongen. Men jag tänkte börja lite grann med dig. Jag tänker en av de absolut största i klubbens historia. Tröjan upp i taket, 17 säsonger i klubben, lagkapten vid det klassiska guldet 1996, 572 matcher och 489 poäng, varav 377 var assist. Och det var ju, jag vet inte hur många av de unga killarna och tjejerna idag vet någonting om dig som spelare.
Nej, de har nog inte koll på vem jag var som hockeyspelare och mitt sätt att spela. Men däremot så märker jag att just mitt, alltså smeknamnet, de förknippar det i alla fall till att jag är en person inom hockeyn. Mm. Sen vad jag har ju pysslat med i mina yngre dagar, det har de nog inte riktigt koll på. Men de äldre har lite koll kanske. Mm.
Jo, det tror jag säkert. Jag tänker att de yngre kanske ser det som den här tränaren eller sportchefen som du är idag.
Det tror jag, precis. Och där förknippas ju mitt just skuggan att jag håller på med hockey. Mm.
Jag är ett år yngre bara än dig, så jag har ju väldigt bra koll på din karriär och följde den väldigt noga och sådär. Det som framförallt förknippade var ju passningarna. Du var ju en grym passningsspelare.
Ja, det blev så. När jag var yngre, om säger pojkspelare och juniorspelare, så var jag faktiskt mer en målskytt. Så det var när jag tog kliv upp i A-laget. Det blev mera, om jag då, en anpassning. Jag var ingen stor skridskåkare, så att jag hittade min väg till att bli en duktig hockeyspelare. Då blev det mera en framspelare och hitta lösningar på det sättet. Så att målskyttet hängde inte riktigt med.
Nej. Jag läste en intervju med dig och då sa du så här: jag tror inte man kan träna upp spelsinnet. Det måste nog vara medfött. Däremot kan du säkert träna upp spelförståelsen. Mm. Kan du utveckla det?
Alltså spelsinnet är ju, som jag tycker och känner, det är ju att någonstans ha en extra känsla för var dina medspelare är eller vart motståndarna eventuellt skulle komma och de här små detaljerna, att läsa av dem. Spelförståelsen, det är ju nog mer att kunna rätta in sig i ett spelsystem, att lyssna till vad tränaren vill att du ska vara och liksom rätta in sig i det. Men utifrån att klara av ett spelsystem, att sen göra de här små detaljerna, hitta en passning, göra en från vickning så att du blir ledig någonstans eller att du hittar en yta. Det tror jag du behöver ha spelsinne, och det tror jag är väldigt svårt att lära sig. Det är någonting, tror jag, att man är född till.
Kan man utveckla spelsinnet?
Jag tror man kan utveckla spelförståelsen. Mm. Spelsinnet kan du säkert till en viss mån utifrån att du har hållit på i många år och du tar in information utifrån olika situationer. Så. Men jag tror att det som skiljer riktigt duktiga spelare till mindre duktiga, det är just att man har någonting medfött som gör att det skiljer sig mellan spelarna. Mm.
Hur ser du på det här idag då med spelförståelse och passningsspel och ja, även spelsinnet, och även om det är till stor del du tror att det är medfött? Tänk på unga spelare idag.
Nej, men det är en viktig del att man får in moment i hockeyn eller om man håller på med andra idrotter där spelarna försöker lösa situationer, och då är det ju spelmoment att inte ha kanske alltid bara övningar, teknikövningar, men att man spelar. Alltså, vi höll ju på med landhockey dagarna i ända, och där blev det ju, även om man inte kanske tänkte på det, men där fick man hela tiden ha problemlösning. Och jag tror att det saknar, det har försvunnit lite grann, ska jag säga, i ungdomarnas uppväxt nu. Och då måste vi som har ungdomslag ta in det momentet i ännu större utsträckning och spela smålagsspel och låta killarna och tjejerna få hitta lösningarna själv där ute på banan. Så att det är ett viktigt moment just för att de ändå ska få ta in intrycken och utifrån det lära sig av situationer.
För det man kan slås av idag är ju otroligt skickliga unga spelare där i en tidig ålder, om vi nu pratar om att åka skridskor, att dribbla, att skjuta. Men att man kanske ibland kan sakna den här förståelsen för helheten av spelet. Är det...
Ja, men jag håller med dig. Jag ser ju att det är en hög, precis som du säger, en hög nivå på unga spelarna när de kommer upp i när det börjar närma sig T-puck och uttagningar till NIO-verksamhet. Då ser vi att det finns en hög nivå på den här grundtekniken, men det är få killar och tjejer som sticker ut i just det här med spelförståelse, och det är ju det vi då samtidigt söker, för vi vet att det är ofta de spelarna som når lite extra långt i sin karriär. Så att Men jag, återigen, jag tror att det är just att man ska hålla på med mycket idrott i sina ungdomsdagar. Inte bara hockey, utan att hålla på med massa olika idrotter och på så sätt bli bred i sitt idrottsutövande.
Hur många idrotter höll du på med när du var?
I stort så var det ju fotboll och det var ishockey, men jag höll även på med någon sommar med kajak, och jag höll på med pingis och tennis, och det har varit liksom alla möjliga idrotter som man kanske inte brann för fullt ut, men man höll på med det på fritiden i en ganska stor utsträckning ändå.
Du nämnde här i början att det var bra ett smeknamn om man hette Stefan Nilsson, för att det fanns några till som hette det, och jag tänkte komma in på det nu, för att heta Stefan Nilsson, spela hockey, vara forward och vara född 1968 var ju definitivt inget som var unikt.
Det var det inte. Vi åkte på ett juniorlandslagsläger, och då hade vi ju en kedja som alla tre hette Stefan Nilsson. Och jag tror det var vid något mål där vi hade, en av oss gjorde mål och de andra två gjorde assist. Så det var Stefan Nilsson, Stefan Nilsson, Stefan Nilsson.
Ja. Och om jag inte helt fel underrättad, så var ni och spelade JVM alla tre, va? I svenska laget.
Ja, det stämmer. Det är väl preskriberat nu förhoppningsvis, men vi hade faktiskt en situation där jag skadade knä under det junior-VM, och läkarna tog in mig och behandlade mig, och så samtidigt efter den matchen så skulle det vara dopingkontroll, och då skulle de ha Stefan Nilsson, och jag fattade som att det var mig de skulle ha och göra den här dopingkontrollen, men då skickade de en annan. Inte för att jag var dopad, det var inte det, men då skickade de en av de andra, Stefan Nilsson, för att jag var under då behandling. Så att jag tror inte det varit rätt kille som de fick ta prov på, men de löste det.
Trots att du var en av elitserien, som det hette på den tiden, absolut bästa spelare, du var aldrig ens över och testade i Nordamerika?
Nej, det blev aldrig så. Och som jag var inne på här, jag hade ju ingen stående skridskoåkning, så att även på den tiden så gjorde de säkert bedömningar på sånt och tyckte det var viktigt. Så att det blev aldrig någon flykt över dit, och egentligen jag hade heller ingen riktig drivkraft, dröm om att bli NHL-proffs. Det hade jag inte. Det kommer jag ihåg väldigt väl, liksom, att det var liksom inte någon sån där superdröm att åka och spela som proffs i NHL. Det var det inte.
Nej, det var lite den känslan man hade där hemma också. Att du var ganska nöjd med att vara i Luleå.
Jag var ganska hemmakär, ja. Ska jag säga. Jag hade det att spela i Luleå som i representationslaget. Det var det jag hade som dröm när jag var mindre. Mm. Och det fick jag ju göra, och jag hade ingen, som jag sa, ingen drivkraft att ta mig vidare egentligen. Nu vart det utflykt ner i Österrike och Schweiz istället några år där. Men NHL blev det inte.
Nej. Mm. Man tittar på Elite Prospect då, som är en utmärkt sajt som alla håller på med hockey vet. Så finns ju en ganska stor lucka där mellan 2004 när du slutade och 2012 när du kommer in som juniortränare här i Luleå. Om du berättar lite kortfattat där de åren.
Det var bra år för mig att komma ifrån några år. Jag hade vanligt, man säger vanligt arbete. Jag jobbade på en möbelfirma här som satt ihop möbler och for runt och på så sätt träffade folk. Och sen hade jag även ett jobb som säljare. Startade eget, ett säljbolag. Och parallellt under den här tiden också så ägnade jag väldigt mycket tid med familjen. Och vi hade ena dotterns basketlag hade jag hand om tillsammans med frugan. Så att Det var en tid dels att komma ifrån hockeyn lite grann, som var nyttigt, kan jag tycka så här efteråt. Och det var också en tid där jag kunde vara lite mer hemma också än man var tidigare.
För du hade väl knappast jobb under din karriär där? Du hade kommit in i den här helproffs-eran?
Ja, men jag hann även med åren innan det var helproffstiden. Så att Jag jobbade på klädbutik något år när jag, i mina yngre dagar när jag var 19-20. Jag jobbade som mäklarassistent något år. Och sen var jag även på marknadssidan här i Luleå Hockey något år parallellt med att man spelade. Och då tränar man ju på eftermiddagarna för att möjliggöra det. Men sen blev det ju helproffs och hockey för hela slanten sen.
Precis då. Och vad var det som lockade dig tillbaka till hockeyn då? Ja,
någonstans, även om jag var ifrån hockeyn, så kände jag väl att det är ju hockeyn som man kan, och det hockeyn man har levt med under väldigt många år. Så att det var väl naturligt när jag sen fick frågan från klubben att komma tillbaka och jobba som, då var jag ju anställd. Först jobbade jag i ett litet projekt kring ungdoms- och juniorhockeyn här i Luleå. Som sen blev en juniorsportchefstjänst. Så att det kändes helt rätt för mig att komma in där igen. Och då var jag anställd tillsammans med Ulf Engman som jag nu jobbar med. Så han var ju ungdomschef och jag vart juniorsportchef då. Så att det kändes som helt rätt att komma tillbaka egentligen. Det var inga tveksamheter från min sida då.
Det var där du hörde hemma på något sätt?
Ja, det kändes så. Och sen har jag ju även under min aktiva tid som spelare känt att jag vill fortsätta. Jag hade redan en plan liksom att fortsätta som tränare eller ledare när jag hade slutat vara spelare då. Mm. Så att det var en tanke jag hade hela tiden.
Vi ska gå över till att grotta ner oss i Luleå, både föreningen, organisationen och inte minst laget då. Och jag tänkte börja med att kolla det här. Du var som inne på, vi har vunnit ett SM-guld, gick upp mitten på 80-tal, 84.
84, ja.
84, så vi är 35 år nu, stort sett högsta serien. Ett SM-guld. Saknas det vinnarkultur i klubben?
Ja, alltså det går inte att bortse ifrån att vi har bara ett SM-guld under alla de här åren. Och det har vi tittat på och försökt göra lite förändringar och någonstans prata om det här. Att vi har haft år där vi har haft bra lag, vi har legat ganska högt upp i tabellen och vi har även gått till någon final. Men vi har bara ett guld ändå. Så att vi har gjort små förändringar sista åren här som då jag och Ulf har varit sportansvariga och försökt lyfta på lite stenar och se om det är någonting vi kan förändra, så får vi se om det kan göra någon förändring i det.
Ulf Engman som du pratar om, han har ju varit här i Luleå tidigare, han har även varit med juniorkronorna mycket och så, han är ju assisterande general manager då, kan vi säga. Kan du berätta lite grann hur arbetsfördelningen ser ut?
I grova drag så har Ulf väldigt duktig i ekonomi, så han har ju all ekonomidelen. Och sen har han också all kontakt med agenterna. Så att jag sköter all kontakt med spelarna, både de som vi eventuellt ska värva, ta kontakt med dem. Och sen har jag internt så sköter jag all kontakt med våra spelare som jag har här. Och sen är det jag som driver den sportsliga delen internt, junior- och ungdomsverksamheten. Där vi har ungdoms- och junioransvariga, men då ansvarar jag för det. Det är grovt en liten arbetsfördelning, men vi jobbar väldigt platt och diskuterar egentligen alla delar med varann. Och vilket känns väldigt bra och skönt att ha. Just att om det är värvning eller om det är något annat så har vi alltid någon man kan bolla idéer och tankar. Och det känns väldigt bra.
Är det skönt att slippa den agentbiten, tycker du, eller?
Ja, egentligen. Jag är ingen som gillar att sitta i telefon. Så att Ulf tycker det är rätt kul. Och dels, inte kanske att sitta i telefon, men han gillar att sitta och förhandla och han gör det på ett väldigt bra sätt. Och jag hör av agenter att Luleå en bra klubb och föra affärer med. Så att, ja, nej, för min del så är det skönt att egentligen slippa. Det är bra killar, agenterna, det är inte det. Men Ulf gillar det och då tycker jag det är bra att han har hand om den biten.
Vad tycker du är din styrka inom sportchefsrollen?
Ja, dels så är ju jag ansvarig för rekryteringen. Så även om Ulf sköter förhandlingar och kontakter med agenterna så är jag som ytterst ansvarig för rekryteringen och tillsammans med tränarna försöka hitta rätt spelare. Jag hoppas att jag kan ha ett öga för detaljer i spelarnas sätt att agera ute på banan. Så att vad vi då söker, försöka hitta rätt där. Det är en viktig del. Men sen också internt att driva utveckling i klubben vad det gäller just junior- och ungdomssidan. Det brinner jag för och tycker det är väldigt kul att följa det.
Mm. Och ni har ju verkligen satsat på kontinuitet här nu. Du och Ulf har förlängt med 4 år till den här säsongen och 3 till. Och Thomas Berglund har väl kontrakt 3 år till om inte jag är helt ute och cyklar, va?
Det stämmer.
Ja, och hur viktigt har det varit att...
Nej, men jag är otroligt tacksam att klubben tycker att jag och Ulf gör ett bra jobb och att vi fick möjlighet att förlänga våra kontrakt. Så det är jag jättetacksam över och glad över. Sen i egentligen hela tränarkonstellationen så tycker vi att de gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Och då tycker inte vi att det är något konstigt i att vi jobbar över tid med det teamet. Så att vi vet att det kommer vara omsättning på spelarsidan. Så att om 3 eller 4 år så kan det till och med vara ett helt nytt lag som tränarna jobbar med om vi jämför med årets trupp. Då. Så att det var självklart för oss att jobba med bra tränare. Och det har vi nu. Och då kunde vi hitta en bra lösning för nu. Senast var det ju Bulan vi skrev med så är vi jätteglada.
Ingen risk att det blir en bekvämlighet på något sätt med långa kontrakt och så?
Ja, det är ju mitt jobb att se till att man inte på något sätt somnar in. Och,
vem håller liv i dig då?
Nej, det hoppas jag att vi har en vd och styrelse som eventuellt... jag har ett eget brinn själv, det har jag. Så att, det är jag inte själv orolig för, men vi har en tajt organisation som jag hoppas... kan trigga varann.
Thomas Berglund känns ju inte kanske heller som tränaren som slutar och brinna och slå sig tillbaka kanske.
Nej, jag är inte minst orolig för att han ska på något sätt tycka det här är tråkigt. Han är ju faktiskt ganska ny i tränarkåren. Han har många år kvar.
Mm. Egentligen var det ju Thomas Berglund kan man säga som tog ditt jobb. Du var ju huvudtränare här under en säsong då, säsongen innan han kom.
Ja, men så är det. Och jag hade avtal över ett år till. Så att, men jag valde ju själv efter, jag tycker själv att det varit en misslyckad säsong. Och då tyckte jag att jag tar mitt ansvar och kliver av. Och det var ju parallellt med att jag då fick förfrågan om att bli då general manager. Så att... det blev en bra lösning för tror jag, alla parter och det är ingenting, jag tyckte det var kul att vara tränare men just som det blev med
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Uh, prestationen som vi inte riktigt levde upp med som tränare och just att få då chansen som general manager, då kändes det självklart att ta den.
Passar du bättre som general manager, tycker du, än som huvudtränare i SHL?
Jag trivs otroligt bra som general manager och tycker själv att säsongen som tränare inte blev bra, men att jag har en tränarförmåga. Alltså jag kan lära unga spelare och bli duktiga hockeyspelare. Så jag tvivlar inte på mig själv som tränare, men jag brinner för min roll som general manager nu och har inga tankar på att på något sätt kliva tillbaka som tränare, utan det är det här jag känner är det roliga nu.
Mm. Måste kolla det här med Thomas Berglund också. Han känns som en väldigt driven tränare och vill mycket och sådär. Hur mycket är han liksom och petar i ditt och Ulf Engmans ansvarsområde? Där får ni liksom stänga dörren ibland och så? Eller?
Nej, jag tycker vi har en Bulan sköter tränarrollen på ett väldigt bra sätt och brinner för att utveckla killarna och spelet. Och vi får sköta våran del själv. Men vi har samtidigt en väldigt tajt samtal, ska jag säga, när det gäller rekrytering eller om det är något annat som vi... Om vi vill utveckla juniorsidan så involverar Bulan och tränarna i det också. Så att, men just när det gäller beslutsfattande så är det på mig och Ulfs bord det ligger. Så att, det finns ingenting som känns konstigt i att de är med i samtalen.
Utifrån kan det kännas som att du vill ha in lite mera lirare kanske och Bulan vill ha in lite mera gnuggare som nöter på.
Nej, jag tycker vi har ganska... Nu är inte det alltid positivt att man har en likvärdig syn. Jag tycker det är bra att det finns... att man har olika synpunkter och att man kan diskutera fram. Men de här åren som vi har jobbat ihop nu så... Bulan och jag och Engman, vi har haft likvärdiga tankar och det har inte varit några tuffa ord om hur vi ska rekrytera och bygga laget, utan det har gått på ett smidigt sätt.
Första året då med dig som general manager och Thomas Berglund som tränare så blev ni 7:a i serien. Ni gjorde en ganska blek 8:ondel mot Brynäs där ni åkte ut direkt. Förra året var det betydligt bättre. Ni slutade 2:a i serien och gick en kamp där med Färjestad ända in i slutet och åkte ut då mot mästarna Frölunda i semifinal. Vad tycker du framförallt att ni förbättrade till förra året då?
Vi fick ju jobba med kontinuitet. Tränarna fick ett år ytterligare. Spelidén satte sig lite bättre från år ett till år två. Fick in några pusselbitar som mer är anpassad till just spelidén. Jag tror det är flera delar som gjorde att vi fick en högre placering. Vi var ju dock lågt tippade även i fjol, så att om man säger spelarmaterialet kanske inte skilde sig jättemycket så. Om man nu tittar utifrån och in på oss så var det ju fortfarande många som såg oss som ett lag som ska tillhöra nedre regionen. Men vi fick ihop gruppen på ett väldigt bra sätt och spelidén fick sätta sig ytterligare just en säsong där spelarna kunde utvecklas i det. Så att det tror jag var nyckeln.
Mm. Du är ju ytterst ansvarig för värvningarna. Då blir den här frågan ganska bra att ställa till dig. Där. Men jag tänker på att ni hade väldigt blandad kompott förra året, kan man säga, på nyförvärven. Att ni hade... Vi säger Erik Gustafsson, Selgen och Connolly vart ju otroligt lyckade. Mm. Så har vi en halva där med Rubin och David Lindqvist och Mattias Guter och till viss mån även Austin Farley där som inte alls blev lika lyckade där. Hur analyserar du att det vart... Är det så man får räkna med? Om man värvar 7 spelare så är det bra om 3 gör succé.
Ja, alltså så är det ju egentligen. Jag tror det omöjligt att få 25 gubbar och alla ska bli succé, utan även killar som är kvar över tid har ju sina toppar och sina dalar, och säsongerna skiljer sig lite grann, så att det får man räkna med och givetvis jobba stenhårt för att någonstans ha den lägsta nivån på varje spelare så hög som möjligt. Men jag ser inget konstigt i att
Rubin stod ju väldigt lite och hade inte något vidare med sig. David Lindqvist gick tillbaka till Björklöven ganska tidigt. Gut var bara här och vände och Farley var ju mycket skadad och sådär naturligtvis. Men det var inte ens nära att de skulle sätta en avtryck på laget.
Rubin hade ju en tuff säsong. Lasse fick ju stå väldigt mycket och gjorde det otroligt bra ifrån sig. Ja, så var det ju. Han hade en tuff säsong just i det att han inte fick spela så mycket som han önskade då. Men Lasse gjorde det bra helt enkelt. Farley hade en tuff säsong utifrån att han var borta nästan halva säsongen. Så att där tycker vi att han ändå, det finns en stor potential, och han spelade även i en bra kedja när han spelade. Han spelade med Connelly och Petter Emanuelsson, som hela den kedjan tycker jag gjorde bra ifrån sig. Så att jag tycker ibland att Farley fick lite oförtjänt mycket kritik, för jag tyckte att han bidrog i den kedjan på ett bra sätt ändå när han spelade.
Det jag liksom vill komma lite grann till är väl kanske, vi ska ju lyfta fram som Erik Gustafsson, Jesper Sellgren, Jack Connelly var ju supersuccéer, i alla fall Connelly under hösten Så det, men är det lite antingen eller, ni är ganska kompromisslösa i ett spelsystem, tänker jag. Att antingen lyckas man eller också lyckas man inte.
Jag vet inte om det blir så, men spelidén är viktigt att alla följer, och det gäller
och oavsett, passar in i.
Ja, alltså eller? Det är klart att det kräver ju att du har skridskåkning och du har en arbetsmoral, så att det är givetvis ett viktiga detaljer när vi då rekryterar. Men jag tror att oavsett vilken spelidé du har så kommer du ändå ha spelare som inte fullt ut når upp till sin potential. Det är varje tränares och sportchefs utmaning att få ut max. Men det
är inte mer svart eller vitt i Luleå, tror
jag. Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte.
Spelsystemet där då, jag misstänker att du är involverad där, jag misstänker att Thomas Berglund har varit väldigt involverad i sättet ni ska spela i där. Det finns ju en skröna från Brynäs där med Thomas Berglund, att han hade spelsystemet ni har skrivit på 2 A4 papper i bakfickan ungefär, att det inte alls var komplicerat. Medan Sandra delar ut tjocka såna här playbooks och grejer, så gick han runt med det där. Men det som stod där var däremot, det skulle man följa till 100%.
Ja, jag tror det är någon skröna om att det står på ett A4 eller på något enkelt papper, utan tränarteamet har en väldigt utarbetad spelplan. Det är ingen bok, men den är väl utarbetad och den är detaljerad och ska följas av spelarna. Och det gör de. De när man ser att det blir framgång så tycker man det är kul att spela, så är det, och det hade vi i fjol.
Ja, det var väl en väldigt stor del i era framgångar, är väl ändå den här totala liksom uppslutningen kring det här spelsystemet.
Ja, och det, jag menar, det vill ju alla tränare att spelarna ska följa ens spelidé, och man vet ju att får man ett kollektiv att gå och driva varann och kämpa för varann, då brukar det ofta bli bra. Vi har ju, Finland vinner VM-guld helt otippat, men de lyckas få ett gäng som går för varann, och det är ju alla tränares liksom önskedröm liksom, att få gruppen och driva varann, så att, och det tycker jag vi har ett tränarteam nu som gör det på ett väldigt bra sätt och säljer in sin spelidé och får det till att spelarna känner att det här kommer ge framgång.
Du är ju känd som en av SHLs mest kreativa spelare. Då händer det någon gång att du tycker att ni spelar tråkig hockey?
Jag tycker absolut inte vi spelar tråkig hockey. Vi gjorde väl tredje mest mål sånt där under föregående säsong. Så att jag tycker absolut inte vi spelar någon tråkig hockey. Vi spelar ett bra försvarsspel och när vi har puck så är vi kreativa. Däremot så har vi haft ett par säsonger när vi kanske inte får målskyttet alltid och leverera fullt ut. Vi kanske inte heller har haft målskyttar som många andra lag har. Vi har inte den ekonomin heller att kunna värva färdiga produkter som levererar 30-35 mål. Utan vi får jobba med utveckling och hitta spelare som vi ser en enorm potential i och hoppas att de ska finna sin roll här och utvecklas i det. Så att, men jag tycker inte att vi har en spelidé eller att vi på något sätt spelar tråkigt, utan när vi har puck så killarna ganska fria händer att hitta lösningar och så där är det inte styrt på samma sätt som vi har i våran defensiv. Och jag menar, det är samma sak där. Alla tränare vill ju åka hem efter en match och känna att man har hållit ett bra försvarsspel och hållit nollan. Där kan jag tycka att vi gör det lite bättre än andra lag.
Mm. Innan vi går in på årets lag, årets säsong, så ska jag ställa 5 snabbfrågor till dig som jag har lagt in här lite på eget bevåg. Jag får väl skälla av ros kanske, men jag kör ändå. Snabba frågor, snabba svar. Delfinen eller Coop Norrbotten Arena?
Diplomatisk gentemot min arbetsgivare, Coop Norrbotten Arena.
Ett skott i krysset eller ett flippass i powerplay?
Flippass i powerplay.
Vem är din favoritspelare på damsidan?
Karvinen tycker jag är kreativ och bra.
Hon spelar i Luleå. Surströmming eller kräftor?
Ja, måste bli kräftor.
Du äter inte surströmming?
Nej, det är inte nära. Alltså.
När var du senast på en solsemester under vinterhalvåret?
Nej, det har aldrig hänt.
Det har aldrig hänt?
Nej.
är det något du saknar?
Ja, men jag faktiskt så sa jag... När jag hade min knäskada och var 2003 och jag var tvungen att sluta med hockey, sa jag att nu det första jag ska göra är att åka på en semester under vinterhalvåret. Men det är inte än. Så att, nej, det återstår att göra.
Ja, du ser. Ja, men det klarar ju bra. 5 snabbfrågor och nu går vi in på nästa. Den här säsongen ska jag säga, inte nästa, den här säsongen. Jag börjar med att berätta lite för lyssnarna bara vad som har kommit in. Det är finländska VM-duon, guldduon, Nilo Mäki och Tyrväinen. Det är David Rautio som återvänt på som målvakt. Och det är Filip Polander, unga killen från Timrå. Och det är Isak Brandström från HV71. Ut Niklas Rubin, Jesper Sellgren, eventuellt vi återkommer till det. Johan Harju, Johan Forsberg och Patrik Selin då.
Mm.
Vi börjar med det som har kommit in. Nilo Mäki och Tyrväinen, berätta där detalj, hur gick det till? Processen?
Ja, men vi kände att vi ville stärka upp våran centersida. Och Tyrväinen var den som vi först ringade in. Och han var och var med i Globen Games. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men landskamperna som är i Globen.
Februari där.
Precis, och kändes jätteintressant i den roll vi sökte. En ändå en bra spelare som hittar lösningar men har en arbetsmoral och en karaktär som vi kände att vi saknar kanske lite grann och ville ha in. Så där hittade vi ganska snabbt en lösning. Och
hade ni bara sett honom i Finland då innan också, med sitt klubblag?
Vi hade inte bara sett honom på plats i Finland. Däremot hade vi sett matcher via våra tjänster som vi har, via nätet. Då. Mm. Men det var efter landslagsmatcherna där vi kände att det här ska vi gå vidare med. Och ganska snabbt så ändå var vi klara med att han skulle vara en av våra spelare, så att han var på direkt. initialt så tittade vi egentligen efter en forward som vi ville lyfta in, men när vi sen började liksom titta lite grann på marknaden och vårt eget lag, så kände vi att vi, och då hade vi även haft ett slutspel här där vi hade förlorat mot Frölunda, och vi någonstans kände att vi ska nog försöka få en lite bättre bredd i vårt lag, och centersidan känns viktig, och då kom också Ilomäki in som ett namn som kändes jätteintressant, högerfattad, duktig powerplay, så att han hade de ingredienser som vi kände att vi sökte och kanske saknade lite grann från föregående säsong. Så att efter lite dragning med en annan klubb i SHL här, så lyckades vi ro hem den också. Så att,
det var lite budgivning där.
Ja, det var det. Det var fler som var intresserade av han. Och han gjorde ju några landskamper innan VM som var riktigt bra. Han gjorde, tror jag, 2+3 eller något sånt där i någon landskamp. Och vi kände att det här blir tufft, och det är fler som kommer vara intresserade. Men till slut så lyckades vi locka han till Luleå. Och han tyckte samtalen med både Bulan som tränare och med oss i ledningen kändes väldigt bra. Så att de landade in på ett väldigt bra sätt.
Var ni över och såg Ilomäki någonting?
Vi var aldrig på plats.
Nej, för jag trodde ju nästan att du och Engman hade bott i Finland. Nej, när ni tog två pass.
Alltså, vi har system. Alltså, jag har säkert sett minst 20 matcher har jag sett med Ilomäki. Men det är via våra system som vi har. Där vi kan gå in och se alla hans byten på varje match. Och jag kan sitta en timme och så har jag sett 3 matcher. Så att vi var aldrig på plats. Och vi har inte, det kan jag säga, vi har inte den att vi måste se spelaren live eller någonting innan vi har en färdig bild. Utan vi är rätt säkra på att vi kan, det är inte optimalt kanske så, men vi kan se 10 matcher och få en bra bild över spelaren, och utifrån det så tar vi kontakt med våra tentakler där ute som vet hur spelarna kanske mer i hur man är som person, och lyssna av med dem, och när vi hade gjort det så kände vi att det här, inga tveka om det, det här kommer bli helt rätt. Och nu återstår ju det att se. Ilomäki har ju inte spelat försäsongsmatcherna i och med att han haft en skada här, men utifrån hur de är som personer och vad vi ser på träningar så känns det riktigt, riktigt bra.
Vilken var den andra SHL-klubben?
Nej, det vill jag inte säga. Jag vill inte skicka den. Utan
det var inte värsta konkurrenten då i alla fall?
Ja, vem det nu är. Men,
närmsta konkurrenten då?
Nej, det var det inte. Nej, det kan
nej,
jag säga.
Nej. De är också ute på lite sent i jakten. Ilomäki känns ju som en liten Stefan Skugga Nilsson light-variant. Håller du med i det eller?
Ja, men lite grann. Han är en bättre målskytt än vad kanske jag var. Men det är ingen snabbskrinnare sådär. Men har en skön speluppfattning och vill hitta lite kreativa lösningar emellanåt. Så att det finns lite detaljer som kan likna.
Mm. Jag har ju känt, min känsla med Luleå har ju varit lite grann att när det tar stopp så tar det stopp på något sätt. Att ni är väldigt bra liksom upp till en viss nivå, och sen när liksom motståndaren hittar ett sätt att möta dels den här hårda forecheckingen längs med sarger och allt så här och hitta lösningar i det här, så har ni lite tufft att hitta motvapen. Och det har jag sagt tidigare att man kanske måste ha in lite mera kreativa spelare för att det är ett alternativ eller ett sätt att kunna lösa det där. Att man kan få lite enkla mål kanske med individuella prestationer eller ett powerplay eller vad det nu kan vara. Det, lite grann det kanske ni har sökt här också.
Ja, men det är klart att man söker ju alltid duktiga hockeyspelare som kan göra det där lilla extra. Återigen, vi har inte den börsen så att vi alltid kan hitta med garanti de spelarna alltså, som man vet kommer att göra 30, 40, 45 poäng, utan vi får någonstans vara där i vassen och hitta spelare som kanske inte har mognat riktigt än. Nu med Tyrväinen och Ilomäki så var det ju faktiskt så att innan VM så ja, men det var duktiga spelare, men det var inte något högvilt på marknaden. Vi är ju otroligt glada att vi lyckades signa med dem innan VM. Mm. Hade det varit efter då, vi hade klivit in, vi hade inte haft en chans.
Var det 100 000 till kanske i månaden?
Ja, jag vet inte om det hade ens räckt. Jag tror inte de hade spelat SHL ens, utan de kan ha varit någon annanstans.
Som SHL-mått är inte det här några dyra toppspelare, menar du, på Tyrväinen och Ilomäki?
Nej, det är de inte, utan de har bra betalt och det ska de ha. Det är duktiga spelare, men det är absolut inte topp i ligan på något sätt.
Mm. Vi går igenom truppen lite grann här. Vi kommer in på David Rautz och nyförvärv där, så kommer vi automatiskt in på målvaktssidan. Och det måste väl ha varit lite jackpot att få behålla Lasse Nantti och dessutom få in Rautio, förutom att det kanske kostar någon krona extra då, jämfört med vissa andra målvaktspar.
Men... ja, men det är klart att Rautio har ju gjort många år i ligan och är ju en erfaren målvakt. Det är klart att han är ju lite dyrare än unga killar som kommer upp. Han har samtidigt han har gått ner i lön från det han haft tidigare år här, och han ville komma hem och tyckte det kändes helt rätt. Det har varit en bra lösning egentligen för alla inblandade. Rubin hade ju ett avtal över den här säsongen då som kommer, och han ville samtidigt, när han fick möjligheten att flytta till Frölunda, så då hittade vi den där lösningen där Rautio skrev med oss och Rubin fick skriva i Frölunda. Så det var en fyrpartslösning där som skedde under en vecka ungefär, som landade bra.
Och då visste du inte exakt heller om Joel Asnante skulle vara kvar eller inte, utan om man skulle hitta någon KL i bilen.
Nej, men så var det. Den frågan levde ju lite längre då. Och vi sa att vi löser det här med Rautio, så får vi se då hur det blir med Lassi. Och försvinner Lassi, då får vi ju då liksom ut på marknaden och hitta en ersättare till han där. Men nu har vi Lassi och Rautio, och det känns faktiskt riktigt bra.
Bästa andra målvakten vinner ju alltid SM-guld numera, senaste 5-6 åren.
Alltså, målvaktssidan är ju otroligt viktig, och nu har vi två duktiga målvakter som hoppas sporra varann, och i fjol kanske Lasse gjorde en fantastisk säsong, men med facit i hand så kanske det blev några matcher för mycket för han, och det hoppas jag någonstans det kan bli en bra nivå för Lasse och Rautio här nu, och kunna sporra varann och hela tiden vara på topp.
Backsidan är ju karbonpapper på då, kan man säga, jämfört med förra året, med ett undantag då. Jesper Sellgren, som gjorde en fantastisk rookie-säsong i SHL, spelade enormt mycket med Erik Gustafsson och var väl snudd på lika bra, så det var han väl inte, men han gjorde väldigt stort jobb. Han har ju är ju med Carolina, du kan ju berätta där lite grann, men han ska i alla fall åka över på Carolinas camp om han inte redan har gjort det.
Nej, han åker över nu 5 september och är ju med på deras camp, och utifrån vad som då händer där borta så får ju vi hantera den situationen. Blir han kvar i NHL-laget Carolina, då måste ju vi agera och hitta en ersättare. Blir han nedskickad eller inte, så att det är uttagen i NHL-laget, då har vi varit tydliga både mot Jesper och agent och även mot Carolina, att då kommer vi och vill ha hem Jesper. Så att vi får avvakta helt enkelt campen och se hur det går för han där borta.
Mm. Jag tänker ju så här, Carolina säger det till Jesper Sellgren. Han är med kanske en 5-6-7 matcher där. De säger vi vill skicka ner dig 3 matcher i AHL nu, och sen får du komma tillbaka och spela NHL där. Tar ni verkligen hem honom då?
Ja, vi kommer att ta hem honom. Alltså, vi har...
Ni kommer att använda regelverket fullt ut där?
Absolut. Och det har vi varit tydliga med. Mm. Så att, och Jesper har i det också varit... Alltså, det är inga problem för Jesper. Han vet situationen, att han fightar stenhårt för att ta en plats i NHL. Vi lyckönskar han och ta en plats där, då är det bara att gratulera. Tar han inte plats, så då kommer han hem till Luleå, och han har inte sagt någonting kring det, utan han är medveten om just situationen.
En väldigt viktig pjäs då förra året, mycket istid och sådär. Alltså, hur långt fram är ni i ett eventuellt rekryteringsarbete om ni behöver ersätta honom då? Börjar ni från noll då eller har ni några namn nu som
nej,
finns där?
Nej, vi är inte ute på marknaden just nu utan i och med att vi inte vet hur det blir med han så kan vi heller inte gå in i några förhandlingar och det är ju dock några veckor bort så att det går liksom inte att hålla någon på halster och på något sätt lova eller det blir det så ger vi det och det går inte utan blir han kvar där borta då kommer vi agera efter det.
Och då är det en back som kan spela 20 minuter eller mer som ska in i så fall då?
Ja, alltså det är också ett problem. Jesper är ju en ung kille och han har ju inte någon stort lönekuvert. Så att vi ska ju ersätta Jesper i princip med den lön han har nu. Och det kommer ju inte bli någon färdig produkt som levererar offensivt med massa poäng. Utan då får vi försöka trolla med knäna.
Forwardsidan där då. Isak Lundeström kom ju hem där efter JVM någon gång. Finns det någon chans eller risk att han kommer hem i år igen?
Nej, det jag tror stenhårt på att Isak kommer att göra bra ifrån sig där borta nu. Och, vi har lyckönska han och vi har inga tankar på att han ska komma tillbaka utan... Och han själv har helt inställd på att köra säsongen där borta nu.
Han spelar AHL?
Ja.
Om det blir så.
Ja, och det är organisationen där borta också kommer att ha han kvar där borta. Antingen då i NHL-organisationen eller nere i AHL.
Och sen har vi då offensivt, där har vi ju finländarna som vi har pratat om där. Och ni har även fått in då Filip Olander från Timrå och Isak Brännström från HV71. Det känns som ni har en ganska bred forwardsida. Eller
ja,
väldigt bred.
Ja, men den känns lite bredare. Vi har ju också en forward mer än vad vi var i fjol i forwardsbesättningen. Så att... den är både i numerären bredare men också i rent skicklighetsmässigt så känns den lite bredare vilket känns bra faktiskt att vi fick möjlighet att skriva med Hollander kändes faktiskt riktigt, riktigt kul tror på honom. Brännström har gjort en jättebra försäsong så här långt en av våra kanske bästa forwards. Så att de unga killarna kändes väldigt bra att få in i truppen med ett bra driv och hög skicklighetsfaktor.
Det är ett namn som man tänker lite på som inte finns med här och det är givetvis Johan Harju då som har spelat i klubben många, många år och som fick besked om att han inte fick vara kvar där och vem var det som gav honom beskedet?
Det var jag och Ulf som satte oss ner med Johan efter säsongen. Tufft att lämna de beskeden även till Johan Forsberg. Det är killar som har gjort flera säsonger i klubben och brunnit för klubben. Så det är otroligt tuffa beslut. Men vi kom fram till, vi tillsammans med tränarna, att vi ville gå vidare i vilken profil vi skulle ha på de här rollerna som vi hade kvar att fylla. Så att det var det som, och det är ju också en balans i roll och ekonomi. Det är, det är ju det vi brottas med.
Jag var ju här på den sista matchen då när ni förlorade mot Frölunda. Det var ju speciellt med Johan Harju. Han på något sätt så visste han, men han visste ändå inte att det var hans sista match i Luleå. Han har ju själv varit kritisk mot det här att han tycker att han kunde ha fått beskedet tidigare.
Ja.
Vad tycker du om det? Kunde han skött annorlunda?
Det går alltid att göra saker annorlunda. Vi tyckte att vi behövde tid på oss att vara klara med hur vi ville ha det. Vi pratade med Harjo innan slutspelet och då var vi inte riktigt, vi kunde inte lämna det beskedet, för vi var inte klara med att ska vi ha kvar, ska vi erbjuda någonting eller ska vi gå vidare. Så att vi satt ju själv och bollade i roll, ekonomi fortfarande än i nästan sista, in till sista
handlade
matchen.
Det, även om hur de skulle leverera slutspelet, var det till och med en faktor som ni hade med? Eller?
Alltså absolut, jag menar, vi följer ju laget nära och vi följer spelarna dagligen för att se hur de utvecklas och hanterar. Men det är klart att vi hade en klar bild av vad Harjo är, men det är ju någonstans, vad har vi för någonting i andra änden? Vad får vi in för spelare? Vad kan vi ersätta med? Det är som flera bollar där man ska hantera och det är inte enkelt. Jag hade också önskat att jag kunde tidigare lämna ett tydligt, klart besked till Johan. Men just då kunde vi inte göra det och det blev efter säsongen istället, så att jag förstår att han är lite besviken över det, men det var så vi kunde hantera det då.
Det är ju inte ovanligt med spelare att det blir så. Det är väl mer kanske att han har varit här så länge och är en speciell spelare och så, att han då kanske tycker att han förtjänar en respekt att ge mig ett besked, så att jag liksom
det har jag all förståelse för. Jag menar jag har själv en lång karriär och vet vilka situationer man står inför som spelare. Så jag har all respekt för det och jag har all förståelse för att han känner som han har uttryckt sig i media. Men som vi var i den situationen så kunde inte vi agera annorlunda.
Vi har redan passerat den där magiska timmen här, så vi får försöka och börja runda av. Jag skulle kunna stå här bra länge till, men det är där någonstans man ska hålla sig. Målsättningen, Luleås målsättningen den här säsongen?
Ja, vi har gått ut med på ett ödmjukt sätt gentemot andra lag i ligan och sagt att vi vill vara topp 6-lag. Vi vill gå till slutspel och där ska vi försöka maximera våran prestation, så att vi vet att det kommer vara full kubbning. Jag tycker det är en jätteintressant liga vi har framför oss med många lag som har rekryterat på ett bra sätt. Vi är en av dem, men det är fler lag som har, tycker jag, byggt intressanta lag, så att jag tycker inte att vi i det här läget ska gå ut och säga att vi går för guld och på något sätt får iväg i våra målsättningar, utan vi är lite ödmjuka och försöker slå underifrån, även om vi vet att vi gjorde en bra säsong i fjol, men många lag som är duktiga, så att, och vi ska vara en av dem.
Vilka vinner SM-guld då?
Ja, alltså ska man se till vad många tippar, så Frölunda vann i fjol och byggt ett, tycker jag, ett starkare lag i år. Så de är väl en guldaspirant. Men samtidigt så vände vi på stenar som vi började samtalen med för att hitta en vinnande känsla i Luleå och ta vårt andra SM-guld någon gång här i framtiden. Så att vi får se om det blir till våren.
Skulle vara en häftig dubbel, va? Att ta guld som lagkapten och guld som general manager. Det blir odödlig här uppe.
Ja, jag hoppas jag någon gång får uppleva ett guldfirande igen. Det skulle vara extremt roligt. Det var kul 96 och jag är helt övertygad att det skulle ske en gång till, så skulle det vara fantastisk karnevalstämning här i Luleå.
Till sist ska jag få en fråga som alla andra sportchefer också har fått, som vi har gjort den här podden med. Vad är det tyngsta du har varit med om i ditt liv?
Oj, hockeymässigt, om jag får börja med hockeymässiga, det var semifinalen egentligen. Inte finalen mot Brynäs, utan semifinalen när vi förlorade 95. Den var extremt jobbig att torska och förlora. Kände att det var ett bra lag.
Var det för att ni hade ett bra lag, menar du? Att ni verkligen hade chansen?
Jag känner att vi brände en guldmöjlighet där. Det gör jag. Mm. På sidan om så det är klart att jag hade en väldigt stöttande och god relation med min far som gick bort alldeles för tidigt. Han var 64. Det var jobbigt. Samtidigt har jag en liten halvkul anekdot kring det. Min farfar var 64. Min pappa gick bort när han var 64 dagen före julafton och min farfar gick bort när han var 64 på julafton. Så att jag vet inte om mina dagar är räknade.
Nej.
Men
hur gammal var du då? Din pappa var 64 då.
När han gick bort så spelade jag nere i Klagenfurt i Österrike säsongen 99-00 där. Så att,
30.
Ja, precis. Mm. Så att jag fick avbryta för en liten kort period och åka hem och begrava pappa. Då. Det var en jobbig period. Då jag vet att pappa brann för hockeyn och liksom, han var ett stöd för mig också. Så att, det var en jobbig period.
Din tränare i ungdomsåren också?
Absolut, ja. Han, vi hade ett riktigt bra lag som han var tränare i. Mm. Roger Åkerström var en av dem som också har varit... Fått tröjan hissad här och pappa hade stor del i min karriär och även i Rogers karriär som ungdomsledare. Så att bra ungdomsledare och ja, stöd för mig.
Han du gick det fort eller han du hem? Så att du han,
nej, det gick fort. Det var ju hjärtat som inte orkade med och det gick fort. Så att jag hann inte hem utan... Jag kom hem 2 dagar senare då och var hemma faktiskt. Det var klubben nere i Klagenfurt väldigt hjälpsam så jag kunde vara kvar här i nästan stora delar av januari var jag här i Luleå tills begravningen skedde och det var skönt att få vara hemma den perioden då och sörja med familjen.
Ditt smeknamn är ju delvis uppkallat efter honom då. Det var han du följde med hela tiden. Känner du att han lever vidare lite grann genom smeknamnet också?
Ja, till viss del. Absolut är det så. Han finns med på ett eller annat sätt. Och jag tror han har varit stolt och fått vara med om att jag har den här rollen i klubben. Så att, jag tror han finns med på ett eller annat sätt.
Med det så avslutar vi det här snacket här om Luleå och med Stefan Nilsson. Jag får tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid och ställde upp.
Tack så bra.